Dagens evangelietext är hämtad från Johannes evangeliets 11:e kapitel och den angivna texten är en del av kapitel 11. Det är en text och ett kapitel som berättar om en av de mest underbara och en av de mest speciella händelserna i Jesu verksamhet. Det finns bara i Johannes evangeliet. Och en ganska lång text. Och jag tror att det är medvetet från Johannes sida att det här är en berättelse som man inte kan hacka sönder i småbitar, även om den innehåller fantastiska moment, utan han vill berätta helheten. Och därför har vi valt att göra så här idag, att vi läser ingen GT-text och ingen brevtext, men vi läser desto mer evangelietext. Så vi ska läsa Johannes evangeliets 11:e kapitel och ni har fått texten så att ni kan följa med. Så vi läser Johannes 11. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han: den sjukdomen leder inte till döden, utan ska visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig. Men sedan sa han till lärjungarna: låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Jesus svarade: har dagen inte 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta fortsatte han: vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Då sa lärjungarna: Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sa Jesus rent ut till dem: Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa till de andra lärjungarna: låt oss gå med för att dö med honom. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen efter brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta och han frågade: var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, Herre, han luktar redan, det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariserna och berättade vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariserna kallade då samman rådet och sa, vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom. Och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var överstepräst det året, sa till dem, ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Detta sa han inte av sig själv, utan som överstepräst det året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli ett. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna utan drog sig undan till Efraim, en stad i området nära öknen, och där höll han till med sina lärjungar. Judarnas påskfest närmade sig och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod i templet, vad tror ni, kommer han verkligen inte till högtiden? Men översteprästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns skulle anmäla det så att de kunde gripa honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag har satt som tema för den här predikan, kan vi lita på Jesus? Det här är ju en text som förstås handlar om Lazarus. Det här alldeles fantastiska ögonblicket, ett av de starkaste ögonblicken förstås i hela Jesu verksamhet. När Lazarus som har varit död, som har blivit begraven och som har legat i graven 4 dygn så att förruttnelseprocessen har påbörjats, blir kallad tillbaka till livet. Det är en sån mäktig situation. Det är nästan som Guds skapelsord i skapelsens början när Gud säger, var det, och det blir till. Jesus står inför graven och ropar, Lazarus, kom ut! Och Lazarus får livet tillbaka och kommer ut. Så det är klart att det här är en text som handlar om Lazarus, hur han dog och hur Jesus uppväckte honom. Samtidigt så är det ju väldigt märkligt. Lazarus spelar en fullständigt undanskymd roll i texten. Han finns nästan inte. Jo, han finns ju. Men när Johannes berättar detta så är det andra personer som står i fokus. Inte Lazarus. Får inte reda på vad han kände när han blev sjuk. Får inte reda på vad han kände när Jesus inte kom. Får inte reda på hur det var att vara död. Det är väl hur intressant som helst. Och vi får inte reda på vad tänkte han? Och vad sa han till Jesus efter det att han hade blivit uppväckt? Han måste väl ha uttryckt sin kärlek till Jesus. Men fokus ligger inte på Lazarus, utan den ligger ju alldeles uppenbart på hans 2 systrar. Det är de som vi får följa. Vad de känner när Lazarus blir sjuk. Vad de tänker när Jesus inte dyker upp. Hur de reagerar när Jesus kommer och Lazarus redan är död. Och det är deras tacksamhet som berättas när Jesus har uppväckts. Och det är klart, systrarna är mer i centrum än Lazarus. Fast det är klart, allra mest i centrum står förstås Jesus själv. Det är något speciellt med den här familjen, eller den här syskonskaran i Betania. Det markeras väldigt starkt att Jesus hade en speciell relation till de här två systrarna och deras bror, Marta, Maria och Lazarus. Jesus var mycket fäst vid de här tre syskonen. Vi vet från Lukas evangeliet att han hade varit hemma hos dem tidigare. Där är den här berättelsen om när Marta är oroad över allt det praktiska och Maria vill lyssna till Jesu undervisning, och det är lite konflikt mellan syrorna. Jesus var mycket fäst vid de här tre personerna. När Lazarus blev sjuk så skickar systrarna bud till Jesus. De vet tydligen var han är och säger: din vän är sjuk. Det är ganska svagt översatt i den svenska översättningen. Engelska översättningen fångar bättre vad det står: the one you love is sick. Alltså det finns någon väldigt nära relation här mellan de tre syskonen och Jesus. Den som Jesus älskar, han ligger sjuk. Och när Jesus väl kommer och står och gråter utanför graven, så kommenterar de andra människorna där just hur nära de här står varandra. Se hur mycket han öl av honom. Så det här är en text som handlar om några av Jesu närmsta vänner, där då en av dem dör. Det som står i centrum för de två systrarna, det är frågan om hur äkta Jesu kärlek är till dem. Båda systrarna ställer en identisk fråga när Jesus kommer. Detta att han påstås vara så fäst vid dem och verkligen älskar dem, är det sant? Och det ligger ju en anklagelse, eller åtminstone en väldigt starkt ifrågasättande, när det första de säger när de möter Jesus, det är: om du hade varit här hade min bror inte dött. Och det är den frågan som brinner i deras inre. Varför gjorde Jesus inget? Varför kom han inte? Vad betyder det här? Vad tänker du om oss? Hur står du i förhållande till oss egentligen? De står inför en dubbel tragedi. Lazarus har dött. Det här är förstås någonting oerhört sorgligt och dramatiskt i deras liv. Deras bror har dött alldeles för tidigt, alldeles för ung. Och i tillägg så har Jesus svikit dem. Den som de trodde var en så nära vän har inte ställt upp. Han har inte ens kommit när Lazarus blev sjuk. Han har inte ens gett respons på deras bud. Han har ignorerat dem ett antal dagar. Många andra av deras vänner som inte alls var så fästa vid dem har ju kommit ut från Jerusalem och är hos dem och tröstar dem och gråter med dem. Och Jesus tar sig inte ens dit. Låt oss ställa tre frågor till Jesus som jag tycker texten drar oss i det, eller utmanar oss att ställa. Så tre frågor till Jesus. Varför, Jesus, väntade du? Du fick bud om att Lazarus var sjuk och du bestämde dig för att stanna kvar. Varför väntade du, Jesus? Om man ska få grepp på det här så bör man titta lite på geografin. Jag vet inte om ni kan se. Jo, det syns ganska bra. Lite grann i alla fall. Där är en karta över Israel. Systrarna och Lazarus, de finns här nere i Betania. Så det är en halvtimme från Jerusalem, nära Jerusalem, säger texten också. Jesus, han befinner sig på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Det har det sagt precis i slutet av kapitel 10. Han befinner sig på ett annat ställe. Under lång tid så trodde man att det här Betania där Jesus fanns, eller det andra sidan Jordan, att det låg här ganska nära Betania. Och det här stället som Jesus är på heter faktiskt också Betania. Nyare forskning säger någonting helt annat, nämligen att Jesus fanns här uppe mycket längre norrut, och att det var där som Johannes döpte. Jesus befinner sig långt ifrån Betania. Så här är det avståndsmässigt, att där Jesus befinner sig så har han 17 mil, svenska mil, att vandra för att komma till Betania. Det tar en 3-4 dagar att gå den sträckan. Och Jesus förstår att även om han börjar vandra direkt så kommer han inte att hinna fram innan Lazarus är död. Han har ingen möjlighet att komma fram i tid. Jesus väntar 2 dagar och sen förstår Jesus att Lazarus är död. Så Lazarus dör alltså 2 dagar efter Jesus har fått budet. Vandringen kommer att ta mellan 3 och 4 dagar, så att Jesus förstod det här, att han skulle inte hinna i tid. Så det är inte det att Jesus är ointresserad av att hedra Lazarus eller att visa omsorg om systrarna. Det är någonting annat. Han vet att han hinner inte dit innan Lazarus dör. Och då förstår han, utifrån sin gemenskap med fadern, att detta kan bli ett tillfälle som starkare än kanske någonting annat kan kommunicera vem han faktiskt är. Så Jesus förstår att detta ger honom ett unikt tillfälle att göra ett mirakel som blir ett alldeles ofrånkomligt tecken på Guds makt. Vi vet att det finns speciella tillfällen där människor har trott att någon var död, och så har personen i verkligheten bara varit medvetslös och har sen kvicknat till. Och det här känner man ju till i antiken, att såna, för det mesta är det ju enkelt att fastställa att en person är död och personen är död. Men det finns ju speciella tillfällen där en person ser ut att vara död men faktiskt inte är det, och kvicknar till. Det finns judiska texter som säger själen svävar över det döda liket i 3 dagar. Men efter 3 dagar är det omöjligt för själen att förenas med kroppen. Och i det här klimatet så var det ju så att kroppen började förmultna väldigt snabbt. Och så fort man tänkte så, att när förmultningsprocessen har gått tillräckligt långt så kan inte själen komma tillbaka in i kroppen. Notera att det här betonas flera gånger i texten. Han har ju legat 4 dagar i graven. Han luktar redan. Alltså, det är fullständigt uteslutet att Lazarus skulle vara avsvimmad, medvetslös, felaktigt diagnostiserad som död. Och det är det här som gör att Jesus säger, för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Här finns något väldigt märkligt. Marta och Maria är förtvivlade, besvikna, sorgsna över att Jesus inte är där. Helt provocerande säger Jesus, jag är glad att jag inte är där. Och tankegången är ju, just eftersom han inte är där så kommer hans härlighet att kunna manifesteras så mycket större och så mycket mer fantastiskt. Och det här kommer systrarna att så småningom få se. Här har vi någonting viktigt för oss att ta med oss. Många av oss lever ju med frågor. Herre, om du hade varit där. Herre, om du hade gjort. Och så är vi besvikna på Herren. Det var Marta och Maria dag 1, dag 2, dag 3. Men inte dag 4, när de såg vad som var Jesu slutgiltiga plan och hur han verkligen älskade dem. Här behöver vi lära oss att tänka, i vilken dag befinner sig mitt liv just nu? Är det i dag 1, 2 eller 3? Ja, det kan ju fortfarande vara så att vi är fulla av sorg och bär på en naturlig känsla av besvikelse. Varför har Gud inte gjort någonting? Men man ska inte ge upp innan Gud är färdig med oss. Det kommer en dag 4. För det andra, varför utmanar du Marta, Jesus? Varför utmanar du Marta? Det finns en mängd saker här i texten som är alldeles uppenbart går tillbaka till ögonvittnen. Om ni noterar det hela dramat här, systrarna sitter i ett hus i Betania. De sörjer, det har kommit ut en massa personer som sörjer med dem. Där är professionella gråterskor som gråter och klagar. Och så får de höra ryktet om att Jesus är på väg. Och då lämnar Marta huset och går ut för att möta Jesus. Hon går ut från Betania till en by utanför. Där Jesus har blivit hindrad. Därför att det är klart att det är jättemånga människor som vill prata med Jesus. Som det är med kändisar som inte kan ta sig fram så snabbt i folk. För alla vill hälsa och ha en autograf och dunka rygg och sådär. Och Jesus har fastnat där i byn. Marta går ut till honom. Talar med Jesus, hon går tillbaka in i huset, viskar till Maria, för Maria har valt att vara kvar. Maria går sen ut till samma plats, för Jesus är kvar i byn utanför. Och sen går man till graven som är en annan plats. Men först är det Marta, hon hör att Jesus är på väg. Så hon lämnar huset och går ut. Och när hon möter Jesus så är hennes första fråga, eller påstående, om du hade varit här hade min bror inte behövt dö. Vad gör Jesus då? Han är lite förvånande som själavårdare. Vad borde han ha gjort enligt allmänmänsklig visdom? Han borde väl lagt armen om Marta, kramat om henne. Han borde väl gråtit med henne. Han borde väl visat empati. Men han börjar tala om sig själv. Och utmanar Marta när det gäller om hon tror på honom. Och han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Ja, Marta tror ju på uppståndelse. Men hon tänker på den yttersta dagen. Så ska Gud låta alla uppstå. Och Marta blir inte så imponerad. Hon behöver inte den här sortens svar. Och behöver redogöra för en trosbekännelse. Tror du detta? Varför gör Jesus så här? Jag tror det har att göra med att Marta har inte förstått fullheten av vem Jesus är. Att han är den som kommer med framtiden. Hon tror ju på framtiden, att en dag ska Lazarus få uppstå på den yttersta dagen. Men redan nu har framtiden brutit in i nuet. Slutet har liksom kommit in i historien. Och den har kommit i en person. Uppståndelsen är inte bara en händelse vid historiens slut. Uppståndelsen är knutet till en person, nämligen Jesus Kristus. Så han säger, jag är uppståndelsen. Den som på den yttersta dagen ska kalla alla fram ur sina gravar, men som därmed också är den som skulle kunna göra någonting nu för Marta. Och hon behöver lära sig att tänka inte bara så här, om du hade varit här så hade Lazarus inte behövt dö. Utan hon behöver lära sig tänka, om du är Messias, om du är den som profeterna har utlovat, om du är den som ska genomföra allt det Gud har utlovat, om du är den som ska upprätta hela kosmos en dag, om du är den som ska låta alla uppstå på den yttersta dagen, då vet du vad du gör. Då gör du inga misstag. Då finns det en tanke bakom ditt handlande också med mig, när jag inte förstår det. Om Jesus är Messias, så har han koll på situationen. Även om vi förväntade oss att han skulle göra någonting helt annat. Så istället för att säga om du varit här, så skulle Marta tänka, om du är Messias, så böjer jag mig under dig och väntar till du gör det på ditt sätt. Kommer ni ihåg Schlagerfestivalen? Det svenska bidraget hette Undo, eller hur? Undo my pain, sjöng Sanna Nilsson. Alltså, ta bort, gör om intet min smärta. Jesus hävdar att han är den som ytterst sett ska undo, göra om intet döden och synden och ondskan och allt det som trycker ner oss. Han är den som ytterst sett vid historiens slut ska göra det som Marta frågar efter. Han ska göra om intet döden. Vi vet inte exakt hur mycket Marta tar in av det här. Vi vet så mycket som att hennes hopp växer igen. Därför att hon går ifrån Jesus in till huset där Maria sitter. Och det är ganska intressant att Maria verkar sörja på ett annat sätt än Marta. Och den här bilden som vi får ifrån den här första händelsen i Lukas evangeliet, när de är hemma hos Marta och Maria och Marta är väldigt praktisk och huslig och Maria vill sitta och lyssna till Jesus, den verkar stämma här också, att Marta är väldigt konkret och praktisk. När hon hör att Jesus kommer går hon direkt ut. Maria, hon är så knäckt att hon vill inte träffa Jesus. Så trots att hon hör att Jesus är på väg, så går hon inte ut till Jesus. Hon protesterar mot Jesus, kan man ju säga, genom att sitta kvar. Hon drar sig undan. Nu går Marta in och viskar till Maria, mästaren är här och kallar dig till sig. Och då kan Maria inte längre stå emot och bara hålla avstånd till Jesus. Då reser hon sig och går ut. Omgivningen tror att hon ska gå till graven och sörja. De följer med. Och Maria kommer ut till Jesus. Då händer någonting helt annat. Och då kommer den tredje frågan vi ska ställa till Jesus. Jesus, varför blev du så upprörd? Och nu händer någonting helt annat. Om vi tyckte att Jesus var lite okänslig i relation till Marta, så är han precis motsatsen i relation till Maria. Så Maria som sitter kvar hemma, hon kommer ut till Jesus, och det som händer då, det är att Jesus ramlar rakt in i hennes sorg. Då blir han upprörd och skakad i sitt innersta. När han ser alla de som gråter, så faller han i gråt. Och det står igen att han blev upprörd. Det här är väldigt intressant. Jesus vet utifrån sin kontakt med fadern att han om några minuter ska uppväcka Lazarus från de döda. Han skulle kunna haft en triumfatorisk inställning, eller hur? Han vet ju att allt det här kommer ju bara vända ut och in på alltihopa. Och så gråter han. När Maria kommer och faller för hans fötter, och hon gråter och de andra gråter. Och Jesus, han blir upprörd. Och han gråter. Det här är en fantastisk text när det gäller att visa att Jesus var både sann Gud, Han kommer visa hur han är Gud när han uppväcker Lazarus. Men han är också sann människa som gråter och sörjer. Det här är något helt unikt för kristen tro. Att Gud själv fullt ut har kommit till oss i en människas gestalt. Och du har båda sidorna i den här texten. Vad är det som gör Jesus så upprörd? Det står inte. Det står bara att han blir upprörd. Det är ett väldigt starkt ord som används där. Att han upprörs i sitt innersta och sen att han gråter. Vad är det han blir upprörd över? Ja, jag tror att det han är upprörd över, det är förstås ett tecken på hans medkänsla med de som sörjer, som saknar Lazarus. Men det är också någonting djupare, det att han blir så upprörd. Det har med dödens inträde i mänskligheten att göra. När Gud skapade världen så var döden för människan inte avsedd. Det är ju det som det här symbolen, trädet, livets träd, att människan fick tillgång till livets träd, att människans liv skulle förnyas och upprätthållas. Människan skulle inte dö. Och så har människan vänt sig bort ifrån Gud och så har döden kommit in. Och nu sliter synd och död sönder det mänskliga livet. Jag tror att det är det som Jesus är upprörd över. Döden beskrivs i Nya Testamentet som den sista fienden som ska besegras. Men ännu så härjar döden. Och det är detta som Jesus upprörs över och blir skakad över. Och han säger, var har ni lagt honom? Och man visar honom graven. Det är en klippgrav med en sten framför. Han ber dem rulla undan stenen. Och så ber han till fadern. Han ber inte i det ögonblicket att han ska få makt att uppväcka Lazarus. Det visste han. Han visste detta redan när han var på andra sidan Jordan, att Gud skulle vara med honom så han kunde uppväcka Lazarus. Men han ber att detta ska leda till att folket kommer till tro. Det är det han ber om. Fader, jag visste redan att du skulle ge mig detta. Men nu ber jag dig att de ska komma till tro på att du har sänt mig. Och sen ropar han, Lazarus, kom ut. Jag läste en kommentar som sa, om Jesus i det ögonblicket inte hade specificerat så hade alla gravar i Jerusalem öppnats. För här står som skaparen med sitt skaparord och kallar fram Lazarus. Och Lazarus kommer ut inlindad i de här gravkläderna. Och Jesus säger, befria honom från bindlarna. Och låt honom gå. Alltså han vill ju lämna Lazarus i fred så han får hämta sig från detta. Om man fortsätter att läsa i Johannes evangeliet i kapitel 12. Så står det så här. 6 dagar. Och det är alltså texten som följer precis efter det vi har läst. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania. Han kommer tillbaka. Där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Maria som inte ville möta Jesus, för hon var så besviken och sorgsen över att han inte hade kommit, har nu fått se vad Jesus gjorde dag 4. Och hennes hjärta är alldeles överfyllt av kärlek till Jesus. Så när han kommer tillbaka nästa gång till Betania och de har en middag och det är mycket folk där, så väljer hon att smörja hans fötter med en dyrbar olja och torka dem med sitt hår. Alltså hennes besvikelse på Jesus var ogrundad, därför att han hade inte slutat älska dem. Han hade inte nonchalerat dem. Han brydde sig verkligen om dem och det visade han dag fyra. Och hon gjorde fel som bara stannade kvar i huset och inte ville ha kontakt med Jesus. Och nu är hennes hjärta, när hon har fått se Jesu kärlek, så är hennes hjärta överflödande. Och hon väljer att göra något extravagant, att smörja med denna dyra olja och torka Jesu fötter med sitt hår. I vår översexualiserade tid så är det en del som vill beskriva den här scenen som sensuell eller erotisk. Ingenting kan vara mer felaktigt. En av de vackraste bilder och fotografier som jag känner till, det är den här bilden av en amerikansk löjtnant, Robert Sturm, som var krigsfånge och som sen blev frisläppt. Och där är fotografiet från flygplatsen när han återförenas med sin familj. Tror ni de kommer att krama om varandra? Det finns ingenting sensuellt eller erotiskt i det, förstås. Det är bara den fantastiska glädjen av att ha varit åtskild och känt att det är hopplöst, och så blir livet helt igen. Och man har kontakt och man vill hålla kvar, förstås, så intensivt man kan. Och det var det som Maria kände när Jesus kom. Och hur skulle hon som kvinna kunna uttrycka det på något annat sätt än att smörja hans fötter? De hade inte den sortens kramkulturer som vi har i Sverige idag, att män och kvinnor offentligt kunde krama varandra. Så hon uttrycker det så starkt hon kan genom att smörja Jesu fötter. För hon har sett vad Jesus gjorde dag fyra. När Johannes berättar den här texten så handlar det förstås om Lazarus död. Men det är en annans död som hela tiden finns där alldeles intill. Jesus var tvungen att dra sig undan till det här stället, andra sidan Jordan, där Johannes döpte, därför att judarna vill döda honom. I kapitel 10 så försöker man döda Jesus. Han får dra sig undan från Jerusalem, har så att säga gömt sig där uppe i norr, dragit sig undan. När han säger till sina lärjungar, nu går vi tillbaka till Judén, så säger Thomas, okej, du kommer ju bli dödad där, så låt oss gå med dig och dö med dig. Man förstår att om Jesus går dit kommer han att dö. Kanske detta finns med när Jesus blir så upprörd när han står inför graven, att han vet att han nu ska kalla fram Lazarus så att den graven blir tom. Men att det är en förberedelse för hans egen grav. För Lazarus kan bli levande ytterst sett bara därför att Jesus låter sig dödas och begravas, och en stor sten ska rullas för den ingången. Eftersom prästerna de talar om då försöker ju arrangera så Jesus ska tillfångatas och dödas, är ju inne på samma spår, att Jesus måste dö, att en måste dö för de andra. Och Johannes skriver, Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket, utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. Där är den djupaste hemligheten bakom att Lazarus fick livet tillbaka. Nämligen att Jesus från den här punkten inte lämnar Judén, är kvar i Judén, kommer inom kort att gå till Jerusalem, och där kommer han att tillfångatas och plågas och dödas. Och han kommer att dö, inte bara för det judiska folket, utan också för alla Guds kringskingrade barn, vi hedningar, för att alla ska få del av ett evigt liv. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den makt och den kärlek som du kombinerar på ett så underbart sätt. Tack för att du mötte Martas och Marias besvikelse och sorg och övergivenhet. Tack för att du mötte Lazarus till och med i hans död. Och mest av allt, Herre, tack för att du valde att själv gå i döden för oss, för att vi ska få leva. Tack för att du ska göra om intet allt det som har trasat sönder och ödelagt den värld du har skapat och det mänskliga liv som du önskar ska få blomstra och utvecklas. Och vi tackar dig här för din död och för din uppståndelse och för din seger. Och här när vi lever idag 2 och 3 så vill vi tänka på att du en dag, dag 4, ska göra allting helt igen. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.